when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, jag heter Per Danielsson och du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. IT-säkerhetsåret 2020 har präglats av avancerade phishing-kampanjer och kanske ännu mer ransomware, kontokapningar och en pandemi som har öppnat dörren till en helt ny typ av attacker. Vilka är då hackarnas måltavlor för 2021 och hur ska vi skydda oss? Den som ska ge oss svaren och guida oss till ett säkert 2021 är en av Sveriges mest välkända it-säkerhetsexperter, David Jacoby. Han är sedan länge analytiker på säkerhetsbolaget Kaspersky Lab och en del kanske känner till honom som teknisk sakkunnig till författaren David Lagercrantz i hans arbete med böckerna i Millennium-serien. Förutom att ta oss igenom hackarnas måltavlor kommande år så ska vi även gå lite mer på djupet på hur det kommer sig att David hamnade in på hackerspåret och varför han har valt att arbeta på den så kallade goda sidan. Hej David, välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
Stort tack.
Du sitter hemma idag, eller hur?
Jag sitter faktiskt alltid hemma och har gjort de senaste 12 åren ungefär.
Ja, varför då?
Ja, men alltså, i den branschen som jag jobbar i så har det liksom inte riktigt behövts att jag sitter på något kontor, att jag behöver befinna mig i någon speciell plats. Utan, ja, men den säkerhetsforskning jag kan göra och de uppdragen som jag är involverad i, det går bra att jag sitter hemma. Och sen har jag också personligen valt att sitta hemma eftersom jag är ensamstående med två barn som jag har varannan vecka. Och då funkar det liksom inte att resa några längre avstånd för att sitta på ett kontor. Och vi har inget kontor i närheten, vilket också gör det lite mer komplicerat. Jag sitter ju som sagt i Skåne och arbetar. Och jag har inte liksom lust att ta mig till Stockholm, Göteborg eller Malmö för att sitta på något större kontor.
Nej, vi ska också säga det att du jobbar ju på Kaspersky Lab, ett av de större it-säkerhetsföretagen. Vi ska ju prata it-säkerhet och framförallt blicka framåt och höra med dig vilka som är hackarnas stora måltavlor 2021. Men först tänkte jag att du kanske kunde sammanfatta säkerhetsåret 2020. Vad är det som poppar upp först i huvudet på dig då?
Min spontana tanke är ju såklart covid-19. Arbeta hemifrån, flytta kontoret, jobba remote och som sagt. Det har ju varit säkerhetsutmaningar med det här. Men frågan är om det har varit så mycket säkerhetsutmaningar att man skulle säga att det har varit ett problem för företag. Jag har fått känslan att de flesta företagen har lyckats ganska bra när det kommer till att flytta sin arbetsstyrka hem helt enkelt, eller remote på olika platser. Att det har gått ganska bra med VPN-lösningar och mail och så här. Sen tänker jag, är det något som håller i längden? Jag menar, vi vet om att vi sänker vårt säkerhetstänk ganska mycket när vi sitter hemma jämfört med att sitta på ett kontor. För att på kontoret, det låter dumt jag ska säga nu, men vi känner oss lite mer delaktiga / övervakade på kontoret. Vi får en viss säkerhet på det lokala nätverket på företaget som vi inte har hemma till exempel. På företaget så har vi kanske backup-lösningar, vi har Active Directory-lösningar, vi har filter av olika slag som blockar skadliga saker som vi inte får hemma. Hemma har vi liksom vår hemma-router och vi har möjligtvis ett VPN som gör att vi kan komma åt olika tjänster på företaget, men vi får inte samma säkerhet som företaget har på sitt nätverk.
Nej, och just när vi jobbar hemma då så pratas nu har vi pratat så mycket om digital first, men nu är ett nytt begrepp synas lite mer och det är remote first, och det här flera av dina kollegor i branschen pekar ut just det hemarbetet som den stora säkerhetsrisken för 2021. Håller du med?
Nej, jag tycker faktiskt inte det är den stora risken i 2021. Jag har ju som sagt kanske en liten provocerande filosofi när det kommer till att förutspå säkerhetsproblem i framtiden. Och jag tror ju, och det baserar jag på någon form av historik, det är att vi kommer ha samma problem i framtiden som vi har haft hit, alltså fram till nu. Och det är för att vi har inte lärt oss att ta hand om de problemen som vi har sett tidigare riktigt. Och därför tror jag att de stora säkerhetsproblemen 2021 kommer alltså inte enbart vara för att vi jobbar hemifrån, för att det där kommer vi lösa ganska snabbt tror jag, att utöka säkerheten för våra hemanvändare. Men jag tror att det kommer vara det här som vi pratat om innan, att man inte har till exempel bra lösenordshanterare eller att man exempelvis blir utsatta för ransomware-attacker. Liksom. Att det är mer specifika attacker som kommer vara intressant 2021 än liksom bara konceptet att man jobbar hemifrån.
Du nämnde ordet ransomware, och för de som inte vet så är det skadlig kod då, som krypterar datorernas filer, och sen så kräver man en lösensumma för att häva den där krypteringen. Inom ransomware, vad tror du händer där framåt och inte minst under nästa år?
Alltså Sverige är ju bevisat att vi ligger högst upp på olika måltavlor för ransomware-kampanjer. Och det är för att vi har den ekonomiska styrkan att kunna betala till exempel. Vi har historiskt sett också haft fall där väldigt många har betalat, och då menar jag inte bara företag men också privatpersoner. Och också historiskt sett har vi sett att väldigt många företag har åkt dit på olika ransomware-attacker av olika anledningar. Det behöver inte bara vara att man har haft en dålig infrastruktur eller dålig säkerhet. Det finns andra orsaker till varför man åker dit på det.
Men är det också så att svenska företag som har drabbats av ransomware faktiskt har betalat lösensummor?
Det tror jag säkert, utan att veta om några fall där svenska företag har betalt, så har vi ju sett statistik, och baserat på den statistiken så skulle jag utgå från att det finns svenska företag som absolut har betalat för att få tillbaka sina filer till exempel. Det tror jag säkert. Sen vet jag inte. Jag har inte de siffrorna framför mig. Det hade varit otroligt intressant att veta hur många som faktiskt betalar eller inte betalar. Men om jag säger så här, de som håller på med det, de kriminella, hade ju aldrig gått på svenska företag om det inte var så att det fanns pengar att hämta.
Nej. Om man tittar då på den traditionella malware-attackerna då, alltså skadlig programvara i syfte för att infektera datorer, hur ser det ut på den delen?
Ja, det är ju någonting som konstant pågår hela tiden. Och vi har ju sett innan att det går liksom lite i vågor. Det går i vågor i kombination med till exempel hur många sårbarheter som publiceras och vilka typer av sårbarheter det är som kommer ut. Desto fler sårbarheter som publiceras och blir märksamma liksom för den stora massan, desto mer virus och sånt kommer vi se. Mm. För att då har vi också sett att det finns ju såklart vanlig traditionell virus som använder sårbarheter eller utnyttjar sårbarheter som man inte känner till, som det inte finns en patch för. Men det är väldigt, väldigt få. Det är oftast otroligt avancerade hackare som ligger bakom det där. Den stora massan använder ändå sårbarheter som vi känner till och som det finns en patch för. Och desto fler sådana vi ser, desto större, desto fler antal attacker är det vi ser. Men det där är ett enormt problem, för att det finns som sagt en ekonomisk vinning för de kriminella som håller på med detta. Och det behöver inte bara vara att man stjäl faktiska pengar. Det är många som tror att den ekonomiska vinningen är att de kriminella skär pengar, men det är att de skär information eller säljer tillgång till de infekterade datorerna, som också i sin tur kan generera pengar. Det är liksom en hel vetenskap, den här underjordiska ekonomin, men det är inte bara så att man skär pengar för att tjäna pengar, utan man skär annan typ av information och säljer tillgång till den informationen eller resurserna för att tjäna pengar.
Du lär ju ägna mycket tid att studera just sårbarheter. Hur har det här utvecklats under den tid som du har gjort det?
Ja, det är faktiskt ganska intressant att det finns liksom en röd tråd när det kommer till sårbarheter som man identifierar. Och det är ju att förr i tiden, om vi tar liksom 20 år tillbaka, 25 år tillbaka, så attackerade de kriminella eller hackade och attackerade servermjukvara. Så inte de datorerna som man satt och arbetade vid, utan de datorerna som man arbetade mot, där informationen fanns. Nu när vi liksom ändrat sättet som vi arbetar, vi har ganska mycket information lagrad lokalt på våra klienter, alltså våra Windows och Mac-datorer och så här, då har man liksom vänt det här konceptet. Så mycket av de sårbarheterna som man ser går på klientmjukvara och inte specifikt mycket på servermjukvara. Men den röda tråden är också det här att allting i grund och botten handlar om någonting som heter input validation. Det är att när man sitter och programmerar ett program och man har möjlighet att ta emot data, vilket de flesta programmen har. Man kan ta emot data från tangentbordet eller från att man läser in det från en hemsida eller man får in det på något annat sätt. Om man inte validerar den data som kom in, alltså om man dubbelkollar hur den datan ser ut och hur den är strukturerad, då kan man ha ett problem. Och det är liksom den röda tråden, att de flesta buggar skulle kunna tas bort eller elimineras genom att man bara validerar den här datan. Till exempel att om man ska ha in ett användarnamn. Ett användarnamn är ju bara kanske maximalt 20 tecken långt kanske. Eller 25 eller något sånt där. Så varför ska man förvänta sig ett användarnamn som är 10 000 tecken långt till exempel? Eller man kanske bara ska få in en viss typ av text. Då kanske man bara ska ta emot alfanumerisk text, till exempel A till Z, 0 till 9 och vissa andra specialtecken. Man behöver inte ta in alla andra konstiga tecken. Och det är den här typen av validering som jag pratar om, att man verkligen bara släpper in den datan som man förväntar sig. Och om man gör det när man programmerar, om man gör de där kontrollerna, då har vi sluppit väldigt mycket sårbarheter, kan jag säga.
Och vilka delar i svensk näringsliv är bäst på det här? Att ha koll på sårbarheter och undvika att man faktiskt blir skadad. Var finns mest medvetenhet någonstans?
Alltså det vet jag faktiskt inte. Jag skulle inte kunna svara på. Jag vet ju väldigt många sektorer och vi är ganska dåliga på det. Men jag skulle inte kunna säga vilka som är bäst på det.
Och vilka är ganska dåliga då?
Ja, men det är hela IoT-branschen, om jag nu får ta det som en hel bransch. Alltså de som kanske utvecklar underhållningssystem eller underhållningsprodukter, då menar jag till exempel en smart tv eller liksom en nätverkshårddisk eller något i den sidan. Så en leverantör som är väldigt duktiga på det de gör men ganska dåliga på just it-säkerhet. Deras huvudkompetens är inte inom IT och IT-säkerhet, utan jag menar, ett klassiskt exempel är ju det här med TV-apparater, att du tar vilken leverantör som helst som gör TV-apparater, de är duktiga på att göra TV-apparater, men sen så fort de gör de så kallade smarta TV-apparater som man kan koppla upp dem på sitt nätverk där hemma, det är då det börjar liksom bli problem, för att det är inte deras huvudkompetens och de har liksom inte riktigt den kompetensen att skriva säker kod, utan de är duktiga på annat.
Men vilka risker finns det med en smart-tv i ett hem egentligen?
Ja, men alltså en smart-tv är ju inte så långt ifrån en dator med en stor display på. Alltså du har ju ganska mycket resurser i en tv, men jag tänk själv att idag så finns det tv-apparater som kan dekoda till exempel DivX-format och sådana grejer. Det krävs ganska mycket datorkraft för att kunna göra detta. Och en tv har också ganska mycket, som jag sa innan, inputkälla. Alltså den har ganska mycket information som kommer från olika källor. Den har ju Netflix och den har YouTube och den har kanske en webbläsare. Det finns tv-apparater med kamera och mikrofon på. Och så fort du liksom adderar olika inputkällor, inmatningskällor, det är då det börjar bli problem. Och de har liksom USB-portar i sin dator. Helt plötsligt blir det många olika lager som ska säkras upp. Och har du inte, som sagt, tänkt rätt från första början och du inte har den kärnkompetensen, då kommer det bli fel.
Hur tycker du att allmänhetens kunskap är om digitala hot och risker som finns idag? Allmänhet och företagsvärlden?
Själva medvetandet är ju ganska högt, skulle jag säga. Problemet vi har är att folk, för att säga att man struntar i det helt enkelt. Du ignorerar det av olika anledningar. Varför exakt det är så, det vet jag inte. Men jag håller faktiskt på att forska om det just nu. Varför man gör som man gör. Alltså psykologin bakom osäkerhet. Varför har vi inte en viss typ av riskbedömning? Och i vilka fall har vi högre eller lägre riskbedömning än i andra fall? Jag menar, sociala medier, en sån grej. Vi vet om att man inte ska klicka på länkar som man, från folk man inte känner till. Helt plötsligt har vi en plattform där man känner till alla som skickar länkar till en. För att, till exempel Facebook. Att du har ju dina vänner på Facebook och det är de du känner till. Så där helt plötsligt har du ett inbyggt förtroende för de människorna. Liksom, varför gör vi olika undantag på internet som vi kanske inte skulle göra det i riktiga världen? Och man kan ju dra det hur långt som helst och inte bara dra det till IT-hot och skadlig kod och så, utan även prata om då hur kan man bli lurad av en okänd man eller kvinna som låtsas vara kär i en och man skickar pengar gång på gång på gång på gång. Liksom, man kan dra det här till sin spets. Ja, det är väldigt intressant att titta på beteendet på nätet, men rent tekniskt sett är vi ganska duktiga faktiskt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, innan vi går vidare och pratar mer om aktuella säkerhetsfrågor så tänkte jag fråga dig. I en intervju med tidningen Computer Sweden som publicerades 2014 så framgick det som att du gick ju inte ut gymnasiet med fantastiska betyg i matematik och ja, överhuvudtaget. Det såg rätt mörkt ut och ändå så gav du in på den här linjen. Hur kommer det sig?
Alltså jag vill bara ifrågasätta varför du säger att det är så mörkt ut. Det beror ju på lite vad man vill åstadkomma i livet. Men jag visste, jag håller helt med. Jag hade ju otroligt dåliga betyg och var inte alls någon bra student. Jag ska inte vilja säga att jag skäms över mina betyg, men det såg ju... Ja, skulle jag söka in till en högskola så hade de stoppat mig långt innan jag kom till dörren. Så jag hade inte fått komma någonstans. Men redan då så hade jag ju ett jobb och jobbade med IT-säkerhet. Jag fick mitt första jobb på andra året på gymnasiet där jag var säkerhetsansvarig för ett lite mindre webbhotell i Stockholm. Där mitt jobb var som sagt att se till att de hade alla de senaste uppdateringarna av sin mjukvara och konfigurera de olika servrarna på rätt sätt. Så redan då hade jag ju en passion för IT-säkerhet och så här. Och det är egentligen tack vare alla företag som jag har jobbat på som har trott på mig och att själva IT-säkerhetsbranschen är väldigt tacksam att du kan ha möjligheten att bevisa att du kan det du påstår att du kan utan att kasta ett betyg i ansiktet på din arbetsgivare. Det finns ju ganska lätta tester man kan göra. Det finns ganska mycket, liksom, provanställningarna kan visa ganska mycket. Medan tar du andra yrken så kanske man inte vill ens chansa med en provanställning för att det är väldigt mycket som kan gå fel.
Det är ju sant. Och sen så pekades du, det gick ju så bra då så att du pekades ut som en av Sveriges farligaste hackare av tidningen Säkerhetssekretess. Men som du då snabbt kommenterade att det där var ju felaktigt. Kan du berätta det där?
Ja, det där var ju faktiskt en väldigt jobbig sak i mitt liv måste jag säga. För att jag har ju som sagt varit väldigt engagerad i själva hacking-communityn i Sverige och även internationellt genom att jag drev en egen BBS som var säkerhetsfokuserad där vi publicerade verktyg, publicerade dokument om hacking och så här. Och skrev ganska mycket verktyg själv och textfiler och dokument. På den tiden hette det e-signs, electronic magazines. Så jag skrev ganska mycket så här under såklart en synonym. Och då var det två stycken killar. Det var ju Per Hellqvist och... ja, vad heter den andra killen? Ja, strunt samma. De skrev liksom en artikel om själva hacking-communityn i Sverige där de hade då profilerat vissa individer som var väldigt, väldigt aktiva. Och man kan vara aktiv på olika sätt. Man kan liksom antingen vara en aktiv hackare som gör de kriminella sakerna och hackar sig in grejer och stjäl information. Eller kan man som sagt vara en av de där aktiva som är med och berättar. Men jag var väldigt aktiv. Jag kom liksom, det är min bakgrund. För att på den tiden fanns det inte. Det fanns inga universitet att gå. Det fanns inga högskolor. Man fick lära sig själv med den informationen som man lyckades komma över. Och desto mer involverad du blev, desto mer information fick du också såklart.
Du var ju också en del av den kända eller ökända scenen hack.se. Berätta vilka som var där och vad som försiggick.
Alltså vilka som var där, det får ju de stå för själva. Men jag har ju valt själv att gå ut och säga att jag var medlem eller aktiv i hack.se. Men hack.se var en slags community. Det var ju en gemenskap för folk och individer som brann för IT och IT-säkerhet och hacking. Och var en av de få svenska hacking, man kallade kanal, men liksom ett chattnätverk på någonting som heter Internet Relay Chat, IRC. Och man skulle kunna jämföra det med liksom att vara medlem i en fotbollsförening eller en fotbollsklubb där det är massa olika individer med massa olika personligheter. Det finns såklart folk som kanske hittar på dumheter, kan vara bankrånare, då det kan finnas individer som gör väldigt mycket fina saker och hjälper andra och är väldigt humana. Så är det ju med hack.se också. Det är liksom inte en grupp med människor med en agenda, utan det är ett chattnätverk där folk kan diskutera vad som helst. Men ja, det blev ju ganska omskrivet för några år sedan, för att det var ju ändå på gränsen till en stängd ett stängt nätverk. Vem som helst kunde gå in, men om du inte väldigt, väldigt snabbt kunde bevisa att du kunde ganska mycket saker om IT-säkerhet och hacking, då hade du ingen plats där. Då åkte man ut igen. Då blev man som det hette att man blev kickad från den här chattkanalen då. Och sen fanns det en slags inre krets. Det var liksom en kärngrupp där vi träffades ju på fritiden och vi åkte på semester tillsammans, vi åkte på olika event och när någon av oss var i en stad där de andra bodde, oftast då Stockholm, så träffades vi och så här. Men hack.se var en tid som en gruppering som jag aldrig kommer glömma. Det är liksom en del av mitt liv än idag. Jag skulle kunna säga att jag är väldigt stolt över att tillhöra hack.se, för det, som sagt, det finns ju entreprenörer som har byggt upp otroligt stora och framgångsrika företag. Så det är ju liksom inte bara en klubb med kriminella hackare, utan det är några av de mest framgångsrika säkerhetsexperterna i Sverige har en bakgrund i hack.se, skulle jag nästan vilja påstå.
Men vad var det som gjorde att du hamnade på den så kallade då goda sidan och inte kliade i fingrarna att göra andra saker?
Ja, men alltså, du kan väl jämföra med när du var barn själv. Och du hade säkert kompisar som hittade på bus liksom, och ni pallade äpplen från någon granne. Liksom. Man får liksom, du får ju liksom ha en viss moralisk spärr helt enkelt. Att, ja, jag skulle kunna bryta mig in på Pressbyrån och stjäla 2 liter Coca-Cola om jag hade velat det. Men jag gör inte det för att jag har inget behov av att göra det där. Och så är det väl med den här typen av brottslighet också. Liksom, att jag har inget behov av att begå de här brotten. Det var inte det jag brann för. Det var inget intresse för mig att hålla på med det här. Mitt intresse var att utforska system och skriva de här artiklarna och göra lite det jag gör idag. Att berätta om de här grejerna, att försöka påverka på något sätt. Mitt intresse var ju inte att bryta mig in och stjäla information. Och sen ganska tidigt i det här livet så kom det hackingtävlingar och det är ju någonting som har liksom genomsyrat säkerhetsbranschen de senaste 10-15 åren. Det är ju som sagt hackingtävlingar att du kan få utlopp för den här mystiken att göra säkerhetsgranskningar och göra penetrationstest. Som sagt, jag blev ju anställd väldigt tidigt som hack, eller vad man ska säga då, som pentestare. Och då var ju mitt jobb att hitta sårbarhet och så här, och bygga olika verktyg och få betalt för det också samtidigt. Så det fanns verkligen inget behov av att hitta på det här på fritiden, om man ska säga så.
Hur skiljer sig dagens hackar-community jämfört då med då för tidigt i din karriär?
Den stora grejen som skiljer hacking-communityn idag jämfört med förr är att mystiken har försvunnit. När vi höll på med det, när jag började med IT-säkerhet och hacking, då var det fortfarande någon form av mystik över det. Det var en kunskap som inte många hade koll på. Idag så är det så pass många i världen och speciellt i Sverige som är duktiga på datorer. Liksom, jag menar, alla barn sitter och spelar Fortnite och Minecraft och det ena och det andra. Vi har TikTok och mobiltelefon och så. Så att vara duktig på teknik är ingenting konstigt idag. Men jag är uppvuxen på 80-talet. Och då var det, man skulle nästan ha tur om det bara fanns en dator i hemmet överhuvudtaget. Och sen att kunna bemästra den där datorn var ju ännu häftigare, liksom, att okej, jag kunde göra saker med datorn som ingen riktigt hade tänkt på. Eller jag hade bara kunskap om grejer som inte någon annan riktigt hade.
Om man tittar på de här hackarna idag, de illasinnade, hur är de organiserade och hur arbetar de?
Oj, det här skulle vi kunna prata om väldigt länge. Alltså, de här, alltså kriminell IT-säkerhet har ju funnits väldigt, väldigt länge, men om jag då som sagt jämför också hur det var förr, så var det mer på skoj än vad det är nu. Nu handlar det ganska stor omsträckning om industriell spionage och det handlar om finansiell brottslighet, att tjäna pengar på det. Medan förr i tiden så kanske det handlar om att bara, vet, man hackade ny tekniks hemsida och skrev ett roligt budskap. Haha, vi har hackat det, och så någon rolig bild. Men idag så är det liksom, för att man ska, då ska man liksom stjäla alla mejlen och liksom kontouppgifter och användarnamn och lösenord. Du vet, det är liksom på en helt helt annat sätt. Och sen har vi också tydligt sett tecken på att den riktiga brottsligheten som finns i den riktiga världen förflyttar sig digitalt. Liksom du kan köpa knark, du kan köpa vapen, du kan köpa prostitution, du kan göra alla de sakerna som du kan göra i den riktiga världen kan du göra digitalt också. Men sen att även de som håller på med det i den riktiga världen har börjat hålla på med det digitalt också, för att kunskapen och information på hur man gör det här är mycket mer lättillgänglig nu än vad den var för 20 år sedan.
Mm. Och intresset för IT-säkerhet, det är ju rätt stort i alla fall om man tittar på bland våra läsare, om man gör sökningar, och vi investerar allt mer pengar för att skydda våra tillgångar. Samtidigt så pumpar ni som IT-säkerhetsbolag ut ständigt ut rapporter och analyser om hot, och man får en känsla av att lite skrämselpropaganda eller domedagspropaganda. Håller du med?
Ja, till viss del gör jag det, för att tyvärr, nu kommer du få en känga också. Det är att ni journalister, ni väljer att skriva om saker och ting som genererar väldigt mycket läsare. Så ni har faktiskt en del i det här spelet också. Om jag skulle ringa upp dig eller någon annan journalist och säga jag skulle vilja prata om säkerhet, jag skulle vilja prata om det som faktiskt bygger säkerhet på riktigt för att vi ska förhindra att folk blir utsatta på internet, så kommer det bli en ganska tråkig artikel där man pratar om accessregler, man pratar om struktur, och man pratar liksom om de här lösningarna har vi pratat om i 30 år nu. Men vi kommer att prata om ganska tråkiga saker, medan det är jäkligt mycket häftigare att säga du, jag har en idé, jag vill att vi ska prata om hur man hackar självkörande bilar, eller hur vi nu liksom börjar skicka upp satelliter i rymden och tänka om det finns säkerhetsproblem med dem, eller human augmentation, vi börjar modifiera våra kroppar och installera liksom teknik i våra kroppar, tänk om man kunde hacka en pacemaker och hacka de här grejerna, oj, då helt plötsligt har man massa saker att skriva om, för det är häftigt, det är science fiction, det är coolt, men den riktiga fungerande IT-säkerheten är inte häftigt, det är inte coolt. Det är väldigt tråkigt, det är väldigt mycket struktur och mycket pappasarbete. Så ja, tyvärr är det är liksom både ett säljande argument och tyvärr, ni behöver sälja och så här. Det är inte bara vårt fel.
Nu ska vi faktiskt förflytta oss i samtalet till, vi har fått in några läsarfrågor som jag tänkte att du kanske kunde besvara. Och en av den vanligaste frågan är faktiskt Microsoft eller Apple. Vilket system är säkrast om man ska köpa en ny dator? Vilken är mest sårbart? Vad ska man välja?
Gud, vilken svår fråga. Jag skulle ju spontant säga Apple. Men det är för att jag har jobbat med Apple och Linux och Unix i alla mina år och har mindre kunskap inom Windows. Men jag tror att mitt svar är egentligen det systemet som du väljer och du kan bemästra är det som är det säkraste. Om du är duktig på Microsoft och du vet hur du låser ner det och lägger till de här säkerhetsfunktionerna som behövs, så är det betydligt mycket säkrare än en Apple eller Linux-dator som du inte kan bemästra. Så du måste ju liksom sätta dig in i det systemet du väljer. Sen enligt mig spelar det kanske inte så stor roll om du väljer Microsoft eller Apple. Men det finns statistiskt sett finns det färre skadlig kod, färre sårbarhet och sånt för Apple.
Men har det också att göra med att Apples, det är ju ett slutet system där Apple egentligen kontrollerar allt, medan Microsofts Windows-system är ju, det är ju egentligen, där kan ju man installera program från massor med olika leverantörer där. Det gör man inte på samma sätt kanske med Apples system.
Jo, det gör det, för att du har Java, du har Chrome, du har Firefox, du har Outlook, du har Adobe Acrobat Reader, du har ju olika grejer på en Mac också. Så ja, men det stämmer inte. Tyvärr, du har Spotify, du har BankID, du har liksom program från massa olika olika källor. Microsoft har ju ett annat problem kanske med stabilitet, att du har drivrutiner och du har andra saker liksom på datorn som gör att den kanske blir lite mer instabil. Det är det man menar med ett slutet system, men Apple-datorn har ju liksom samma hårdvara, samma allting. Den behöver inte ha stöd för oändligt mycket hårdvara som en Microsoft-dator har till exempel. Men du installerar ganska mycket knäppa grejer på en Mac också, kan jag säga.
Ja, men det är sant. En annan fråga som har kommit upp här är då i samma tema egentligen, och det är Android versus iOS när det gäller mobiltelefoner.
förlåt att jag skrattar, men alltså, det här bara höftar jag. Jag har verkligen inte en aning. Men jag skulle vilja säga att iPhone är säkrare än Android. Och jag har ingen beläggning för det överhuvudtaget. Det är bara min personliga åsikt. Och det säger jag för att den har en ganska strikt säkerhetsmodell. Det jag vet inte. För att ge dig det bra. Jag säger Apple.
Ja, då har vi den tredje och sista frågan. Och det handlar om lösenord. Denna kära ämne. Hur ska man egentligen hantera sina lösenord med struktur? Och ofta ska man byta dem? Är det en som undrar?
Okej, ett, du ska bara byta dem ifall du vet om att det har blivit kompromitterat, det vill säga att det lösenordet har läckt på något sätt eller det tillhör ett konto som har blivit kapat på något sätt. Då ska du byta, annars behöver du inte byta. Det viktigaste tycker jag är att man har unika lösenord, det vill säga att man inte återanvänder samma lösenord på olika sajter. Och då är det många som tänker så här, jajamän David, men nu har jag 30 stycken sajter som jag behöver logga in på, hur ska jag komma ihåg 30 olika lösenord? Då tänker jag så här, jag har en jättebra lösning på hur man kan komma ihåg detta. Det är att man tänker inte på ett lösenord som ett ord överhuvudtaget. Det heter ju lösenord, men tänk inte på det som ett ord. Tänk det på det som en fras istället. Och en fras kan vara ett citat från en film eller en bok eller någonting som är personligt till dig. Det har man också hört att säkerhetsbranschen säger så här, lösenord ska inte vara personliga för då är det lätt att gissa. Jag säger tvärtom. Ha personliga lösenord för då är det mycket lättare att komma ihåg. Det är så att du ska ha ditt efternamn. Liksom. Så personligt behöver du inte gå. Men om vi då tar en fras till exempel. Som kan vara till exempel, jag gillar blåa bilar. Bara den meningen är längre än vad de flesta lösenorden är idag. Men vi kör på den. Jag gillar blåa bilar. Och då baserar man alla lösenord på den frasen. Jag gillar blåa bilar. Då har man en avgränsare i form av ett specialtecken. Ett specialtecken kan ju vara ett frågetecken, ett utropstecken eller ett understreck eller någonting. Men vi tar ett frågetecken som sagt. Som avgränsar din fras med det där som ska vara det unika. Och då jobbar man med associationsförmåga. Så det du associerar till när du skapar ett konto på en viss sajt är det ordet som du ska sätta efter frågetecknet. Så om vi tar Facebook till exempel, så kanske jag associerar det med färgen blå. Eller jag kanske associerar det med vänner. Eller någonting annat. Och då skulle mitt lösenord exempelvis vara, jag gillar blåa bilar, frågetecken, blå.
Men om man skulle göra, jag gillar blåa bilar, frågetecken, Facebook. Jag gillar blåa bilar, frågetecken, Netflix. Vad säger du om det?
Ja, det är absolut okej. Okay, för att när den här hackaren har liksom lyckats hacka Facebook eller lyckats komma över ditt lösenord på något sätt, då kommer den personen inte visuellt titta på lösenordet med sina ögon och säga okej, det står Facebook här på. Och så kommer de försöka manuellt gå in och ändra det på alla sajter som man vill testa på. Utan hela den här processen, det sker ju helt automatiskt. Att när man har kommit över en lösenordsdatabas, då automatiseras den processen, så de som ligger bakom det testar då Facebook och LinkedIn och Twitter och Skype och alla bara alla de här sidorna och ser funkar det här kontot på de här sajterna med den här kombinationen användarnamn och lösenord, och gör den det så tar de över de konton också såklart. Men såklart, du riskerar ju att någon knäcker ditt system om de tittar visuellt på det. Därför skulle jag säga att det är bättre att ha det, jobba med associationsförmågan än bara skriva Facebook eller LinkedIn eller Twitter. Eller så.
Men kommer det komma en tid då vi inte behöver lösenord alls?
Ja, det hoppas jag. I alla fall att vi inte behöver komma på våra egna lösenord. För att lösenord kommer vi alltid behöva i form av någon form av autentiseringsmekanism. Och om du tänker på till exempel fingeravtryck eller någon annan så är biometrisk data, så är det ju samma sak som ett lösenord. Det är bara att du inte väljer lösenordet själv, utan när du skannar av ditt fingeravtryck så blir det en sekvens med tecken. Det är ditt lösenord. Så fingeravtrycket symboliserar den här sekvensen. Och jag hoppas ju att absolut vi kommer komma till en tid där vi jobbar med någonting annat än att skapa våra egna lösningar. För att det blir liksom, då tar du ifrån den här mänskliga faktorn att du ska använda din fantasi för att skapa lösningar. Då har man liksom inte riktigt koll på det här hur man kommer ihåg 30 olika lösningar. Och så här, då är det lätt att man återanvänder samma lösningar. Då har vi den här problematiken. Så jag tror ju absolut att det kommer förändras i framtiden att vi jobbar med någonting annat helt enkelt. Ansiktsigenkänning eller fingeravtryck eller röststyrning eller någonting i alla fall.
Ja, vi börjar närma oss slutet. Vilka tre råd skulle du vilja ge till en privatperson så här inför, för att man ska känna sig säker online inför 2021 och framåt?
Ja, men det första är ju som sagt, återanvänd inte samma lösning överallt. Den är ju jätteviktig för att ja, det är väldigt lätt att åka dit på det. Den andra delen är ju såklart, se till att uppdatera alla mjukvaror som du har på din dator. Du kör ju säkert Chrome och du kör säkert Java och andra mjukvaror som behöver uppdatera sig. En ny uppdatering betyder också lite högre skydd i de flesta fallen. För att ja, du patchar bort sårbarheter som inte ska finnas där. Nummer tre, såklart, ha någon form av skydd mot skadlig kod. Det hjälper faktiskt. Det är så, för att den tar bort den stora massan. Den löser inte om du har ett dumt beteende framför datorn. Men den löser och filtrerar bort allt det där skitet, rent ut sagt, som man vill bli av med. Skadliga annonser, skadliga länkar, spam i mail. Liksom bara filtrera bort den stora massan. Jag har egentligen mer tips, men köp de tre.
Ja, men ta två till då.
Ja, men klicka inte på medierna. Var inte så naiv när du sitter framför datorn. Det är också så här, men är det för bra för att vara sant, då är det oftast för bra för att vara sant. Alltså får du en länk, så ett enkelt tips är att hålla muspekaren ovanför länken i 2 sekunder, så ser man vart den pekar till. Om du får ett mejl som ser ut att komma från Postnord eller Skatteverket eller vad det nu kan vara för någonting, var lite extra försiktig. Liksom, håll muspekaren ovanför och se att om länken pekar till en annan sida som inte är Postnord eller Skatteverket, gör inte det. Och sen var försiktig när du ger ut information på nätet, till exempel kreditkortsinformation eller annan betalinformation och så vidare. Bara var försiktig på nätet.
Ja. Stort tack David för att du ställde upp och var med i podden.
Tack själv!
Ja, vi tackar alltså David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att han ställde upp i det här avsnittet. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt, och så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.